Vi ska börja med att läsa Guds ord. Vi läser ifrån Saltaren, psalm 100. I början här, och ni kan följa med i texten. Hylla Herren, hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss, och vi är hans. Hans folk, fåren i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god. Evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.
Dagens predikotext är hämtad från Bergspredikan. Bergspredikan som inspirerat och tjusat och utmanat människor i en rad olika sammanhang och ursprung. Vi vet till exempel att Gandhi och Nelson Mandela, kanske de finaste politiska föredömen vi har i modern tid, som med icke-våldsprincip kunde genomföra sådana otroliga förändringar som de gjorde. De hämtade kraft i de här raderna som finns i Bergspredikan. Den inleds med saligprisningarna, och sedan kan man säga att det finns tre tydliga delar. Lagtolkning, där Jesus skärper lagen så att ingen går fri. Gudstjänsthandlingar, där han utmanar den tidens sätt att använda de här gudstjänsthandlingarna. Och den tredje delen som handlar om livet som troende. Vår text börjar i början på den tredje delen. Och den kommer omedelbart före den text som jag predikade om för 2 veckor sedan. Det kommer bli lite repris, men ni som inte förstår hela sammanhanget, ni får gå in på webben och lyssna på den predikan efteråt, så kan ni förstå det ni inte fattar nu. Men vi läser ifrån Matteus 6, vers 19. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Amen. I predikan för 2 veckor sedan så pratade jag om därför. Den texten, gör er därför inga bekymmer. Därför säger jag bekymrar inte, står det efter vår text. Och de är därför, det är ju de tre delarna med rubriker. Jag vet inte om det var i den texten ni hade, var rubrikerna med enligt 1-81. Men jag tänkte att jag skulle fundera lite kring de här. Det första är då skatter i himlen. En sak som är bra att komma ihåg alltid när vi läser de speciellt judiska starka texterna. Judiska texter har vi i Gamla testamentet, men Matteus evangeliet är också väldigt judiskt. Det är skrivet i den första judekristna församlingen. Massor med tema och anspelningar från den judiska tron. Schema till exempel, den urkristna bekännelsen. Det finns alltså en annan sak som är lite, alltså som är oerhört speciell. Och det är att talspråket som man hade på den tiden, talspråket var ju inte hebreiska utan det var ju arameiska. Och sen fanns det också grekiskspråkiga i den tiden. Men arameiskan var talspråket. Där fanns inte komparationer. Det här alltså böjningsform, mer, mindre, mer mindre kan inte vara, nej. Mer, ja, i alla fall stor, större, störst då. Där har vi, nu är jag på rätt väg. Det, då komparerar vi, med hjälp av adjektiven kan vi se skillnader. I det judiska talspråket blir alltså motsatser väldigt tydligt. Antiteser pratar man om teologiskt. Ibland kan man storkna när man läser vissa profetböcker, för att det är motsatser som kommer efter varandra, det ena mot det andra, och det är också upprepningar. Men det ingick i det, alltså det talspråket som fanns, så fanns det här. Och det kan vi ju se det här. Det finns liksom inga alternativ i de här, när Jesus berättar om det. Det är antingen eller, det är väldigt tydligt. Och jag tror också, och jag har ju upprepat det ett par gånger här, att jag tror att det är en poäng i det här. Den här totala hängivenheten att försöka hitta allt hos Gud och inte hitta någon mellanting. Skatter, det handlar ju inte om de skatterna som vi har röstat om, utan det handlar ju om en skatt, en ägodel. Och det är väl rätt så enkelt då att Jesus konstaterar helt klart. Vi samlar skatter. Och då är nästa fråga, vad är det för skatt som vi samlar på? Hjärtat talade Jesus om. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta vara. Hjärtat stod för det känslomässiga och intellektuella centret. Alltså det som styr hela vår personlighet, det vi talar, gör och handlar. Om vi har en skatt som tar sån plats i hjärtat att det blir fel, så hamnar vi fel. Hjärtat kan ockuperas av en skatt som inte är bra för oss. Jesus vill att vi ska samla skatter i himlen. Och jag kommer återkomma till det. Vad kan skatten i himlen vara? Den här andra delen med kroppens lampa i ögat, den är, det finns det, om man läser teologisk litteratur så kan man hitta oerhört många olika tolkningar av den här. Och det vill säga varken någon som är rätt eller fel. Men alla vet ju att när vi kommer nära en människa och tittar varandra i ögonen, så kan vi väldigt tydligt se om någon är glad, om någon är ledsen, om någon är sorgsam. Att ögat ger en bild när vi kommer nära någon om hur vi mår och vad vi är och vad vi är på väg. Eller hur? Ni känner igen det? Att våra ögon speglar någonting som rör oss och som finns på djupet i oss. Homopater säger ju till exempel att, eller de ser ju på ögonen och kan faktiskt medicinera då med naturmedicin, saker som de gör. Och det är ju, finns ju i andra sådana här mer eller mindre halvskumma saker där, alltså att det är ögat man tittar på. Ögat ger en bild, ögat avslöjar någonting som är viktigt. Och vad Jesus menar är säkert väldigt enkelt, att om du inte prioriterar helhjärtat, om inte du satsar på skatter i himlen, så kommer det att märkas i ditt liv. Och sen kommer ju det här med Gud och mammon då. Det som väl de flesta känner igen mest utav de här, ifrån den här texten. Och vi ska komma ihåg det, att mammon står för all vår ekonomi, alla våra tillgångar och egendomar. Men det har också en väldigt tydlig bild, eller en tydlig del i den judiska utläggningen av de texterna, att det handlar också om den status, den makt, den position vi har, alltså det som vårt liv ger oss i andra områden. Så mammon är lite mer än bara ekonomi och det som det är. Och Jesus förnekar ju inte en mammon, men han varnar för att det ska bli huvudsaken i vårt liv. Han har ju också en annan suverän bild på det här. Ni vet när de ska sätta dit honom, fariser och sadduceer från sina olika, den ena som tillhörde de lagtrogna och de andra som tillhörde det gamla etablerade väldigt, alltså med den judiska högaden kan man säga. Och då frågar, kommer de till Jesus och säger, vem ska vi betala skatt till? Det är ju för att sätta dit honom. Och försvarar han kejsaren, så gör han ju bort sig mot fariserna. Och svarar han att man ska ge till Guds verk, så får han ju saduséerna mot sig som stöter de andra då. Och ni vet vad Jesus säger, va? Ge åt kejsaren vad honom tillhör och det till Gud som tillhör honom. Och skulle man vara hårdare så står det faktiskt ge tillbaka till. Det är en poäng. Och då menar jag att ert och vårt och mitt problem är inte att ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Det finns så många som kollar det. Utan det jag tror att vi behöver fundera på. Ger vi verkligen tillbaka det till Gud som tillhör Gud? Och vad är det hos dig och dina egendomar som tillhör Gud? Allt. Enkelt. Allt. Allting vi har är ju en gåva. Allting förvaltar vi. Allting är ju egentligen Guds. Där vi förvaltar. Det finns ett superenkelt sätt att börja ta itu med sina egendomar. Och det är att ge tionde. Gör enkelt, eller hur? I vår tradition, gamla missionsförbundstraditionen, annars så fanns inte det. I andra rörelser så har man predikat det tydligt och nästan med tvång. Och till och med hade man församlingar när trosrörelsen gick fram där man hade inskrivit för att bli medlem. Skulle man ge tionde till församlingen? Men det är väldigt, det är märkligt det här. Att hur kommer det? Hur uppstår tiondet? Och när Abraham återvänder efter att ha varit ute och krigshärjat och kommer till Ai och möter en präst där, så är det då. Då ger han utav bytet, då ger han tionde. Och sen har det funnits med som en grundprincip hela vägen. Det var ju alltså ändå starkare och ändå på egodelar. Vad gjorde man med första sonen hos judarna? Ja, egentligen tillhör det Gud. För att få behålla barnet var man tvungen att göra ett offer. Tacksägelseoffer till Gud och bära fram det i templet. För att egentligen tillhörde barnet Gud. Och vi har ju berättelser på det. Nu tappar jag ju namn här. Alltså, jag är ju så gammal. Men vad heter hon? Ja, det spelar ingen roll. Samuel är det ju i alla fall. Lille Samuel som alltså mamman inte... Ja, hon fostrar honom och börjar med lämnar honom till Gud och han får ju bli profet i templet där man följde det här. Någon som undrar, ska jag ge tionde före eller efter skatt? Det är väldigt enkelt. Vill du ha bruttovälsignelse eller nettovälsignelse? Men klarar jag det? Går det ihop med min ekonomi att göra det? Alltså en stor fara tror jag är att vi de flesta i min generation och en lite neråt, ungdomar är det annorlunda och ansvaret och det måste vi fundera på i församlingen. Men det är ju inte frågan om att vi inte ger. Det, vi ger ju hela tiden. Men vet vi egentligen hur mycket vi ger? Skickar vi en swish då och då? Har du koll på vad du egentligen ger i förhållande till det andra? Måste man jobba så? Jag tror faktiskt att det finns i den här principen. Och jag tror att principen att ge tionde, det gör det att inte det blir så viktigt för mig att det här kan bli ett problem. Sen är ju tionde inte max, utan det är ju det som är kravet. Så, och vår underbara kassör, han säger att vi har inga problem med ekonomin i vår församling. Vi har så bra offer. Men det är inte det, det gör ingenting. Ni ska offra tionde i alla fall. För vi kanske får så mycket pengar så att vi är tvungna att bygga något nytt eller göra något annat eller vad det är och så. Och det är också så att tiondet handlar inte bara om denna delen av församlingen, utan det handlar om Guds rike i allmänhet. Det finns en princip som fanns från första början. Pröva den i ditt liv. Och börjar man med den. Alltså gör man det som man alltid gör med ekonomin. Man har de här fasta kostnaderna. Lägg in den då med en gång. Och gör den på autogiro eller vad det är. Då slipper du problemet. Och då ser du aldrig pengarna. Det är det bästa med vår ekonomi. Nämligen att jag sköter den som man heter. Ser ju aldrig pengarna. Men nu har de ju det. Så är både swisha och kort. Så det kan bli problem ibland. Men jag tror faktiskt detta. Denna enkla princip är en viktig princip. för att vi inte ska få de här därför. För vad leder det till enligt fortsättningen på texten om det här blir problem för oss? Det blir bekymmer. Det som vi funderade på för 2 veckor sedan är ju detta. Kan jag, för att huvudtexten var det, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra. Gör det därför inga bekymmer på morgondagen. Är det möjligt att helt prioritera Guds tron så att det blir så överlägset starkast i mitt liv att det är det viktigaste överhuvudtaget? Jag funderade lite grann på det för 2 veckor sedan. Där, alltså, vi har delar i vårt liv, vi har ett boende, vi har en intäkt på något sätt, vi har andra konstnärer, vi har förhållanden. Vi har saker som vi bygger på vårt liv med gemenskap, familj, arbete. Vi har en hel del delar, de är olika för oss, men om vi tittar så har livet de här andelarna. Det är förutsättningar för att vi ska kunna leva. Vad händer när en av de här tas bort? Eller en av dem drabbas speciellt? Ja, det blir oftast tungt för oss. Det blir jobbigt, det blir på ett annat sätt när inte vi har det flytet. Vad jag försökte på något sätt att utmana till för 2 veckor sedan var ju det att inte ha det som delar utan ha alltihopa som en helhet. Och försöka få in Gud, tron, Jesus. Ungefär som på samma sätt som Jesus ska vara centrum i vår församling. När Jesus är centrum i vår församling behöver vi inte ha några yttre gränser. Då kommer allting att dras till det. Vi behöver inte sätta några gränser någonstans för om Jesus är helt i centrum. Det finns inget innanför eller utanför. Det finns bara på väg eller på väg bort. Ut eller in. Jag tror att det går att jobba med det med livet som jag pratade om för 2 veckor sedan. Men vad jag funderade på i förhållande till förra texten och den här texten. Ja, för det första, om Jesus inte har en möjlighet så har han väl aldrig sagt det här. Om det inte går att rodda det här, om det inte finns en väg för oss att bearbeta, då hade väl aldrig Jesus stått upp texten. Samtidigt så tror jag det, att det går inte här på jorden att hitta det livet som är där 100% heltäckande, som är så helt igenom prioriterat till Gud. Jag tror det är jättesvårt. Men jag tror att det här är bitar som är viktiga. Tiondet är en sån bit och det här med skatter i himlen är en sån del. Vad menas med det då? Vad är det att samla skatt? En andlig skatt. Vad har du för andlig skatt? Alltså, jag tror många tänker nu på när du på ett speciellt sätt har rörts av Gud. Någonting har varit med om. Någon tänker på när jag kom till tro. Något annat ögonblick när du fick vara med om något. När Gud på speciellt talade till dig eller till andra. Vi har det säkert allihop. De här bitarna. De bitarna tror jag är skatter som vi ska samla på. Och då handlar det inte om att söka andliga upplevelser. Det kan det ju vara där man åker runt till alla konferenser och samlar på hög. Samtidigt som jag tror att för de flesta som lever ett vanligt liv med familj, arbete och andra. Och många av er har väldigt kvalificerade arbeten. Det tar oerhört mycket tid. Ni är engagerade. Att det här att på sommaren åka på en konferens, välja en retreat, var er. Avdela en tid där jag på något speciellt ger Gud extra tillfälle att tala med mig, öppna mig, att lämna av och gå vidare. Vi behöver sådana här punkter. Församlingen inbjuder till en retreat här i höst. Anmäl er till den, det står ute där ute på, det är ett sånt här tillfälle. Ge en dag där du ger ett speciellt tillfälle att vara stilla, att lyssna tillsammans med Gud och andra. Att samla på andliga skatter är att i sitt vardagliga liv söka Gud på olika sätt. Det passar olika för oss. Vi är på olika vägar, vi är på olika punkter. Men det här är viktigt, för den andliga skatten, det är där ditt hjärta är. Det som är din andliga skatt, det är ditt hjärta är. Alltså där är det yttersta centrum för din personlighet. Hjärnan skulle vi ju säga idag med de ord vi använder vetenskapligt idag. Det är så ytterst lite som inte styrs av hjärnan. Det finns ju vissa reflexer som inte gör det, men annars är ju allting som styrs av hjärnfunktionen. Där din andliga skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och det finns de här enkla sakerna. Daglig andakten. Tjänsten i församlingen. Ha ett liv där man ändå prioriterar det. Det blir inte mer idag. Utan det blir bara en liten avslutning i förhållande till den här texten. Var dag har nog av sin egen plåga. Det var Jesu ord i det vi läste för 2 veckor sedan. Vi kommer inte att klara av det här, men Jesus har en insikt där han vet vad som är avgörande, där han också känner oss på djupet. Och det är hans förlåtelse, den nåd som finns att ta emot Jesus som sin personliga frälsare, det är att vara rik inför Gud. Och vem är det som får det heliga löftet enligt bergspredikningarnas inledande saligprisningarna? Salig den som är fattig i anden, den tillhör Guds rike. Söker du Gud för att du behöver honom i ditt innersta, då kommer Gud att leda dig till sitt rike. Tack Jesus för att förutsättningen var att du dog. Att du bar all vår brist på klara av. Det bar du på korset. Tack för att du dog, men att du också uppstår och idag lever och ber för oss hos vår älskade far. Amen.